السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، كما يوجد در فیال لکون ان شاء الله تعالی سن کو مرهم ل اوم ابو بکر صدیق رضی الله عنه. و idag kommer vi ta upp kortfattat vem hans familj var. Vi kommer också ta upp några viktiga punkter som Abu Bakr talade om när han blev khalifa. Och sen kommer vi avsluta med att nämna några av de viktigaste saker som Abu Bakr gjorde under sitt styre. Och sen Abu Bakrs död, radiyallahu anhu. Så vi börjar med att tala om Abu Bakrs familj, radiyallahu anhu. Och vi har ju nämnt Abu Bakrs far och mor. Är det någon som nämns, som minns vad Abu Bakrs pappa heter? Det är hans smeknamn, Ibn Abi Quhafa, eller Abu Quhafa är hans smeknamn. Uthman, Abu Bakr var ju Abdullah, hans far, Uthman, no. Abu Quhafa. No. Och vi nämnde att Uthmans pappa blev muslim det året då profeten Muhammad a.s. erövrade Mekka. Sen har vi också nämnt Abu Bakrs mor, radiyallahu anha. Och det är Salama bint Sakhr, som också kallas för Ummul Khair. Och hon blev också muslim tidigt. Abu Bakr, radiyallahu anhu, hade också många barn och barnbarn som, mashallah ta'ala, blev stora och kända sahaba. Abu Bakr hade också flera fruar. En av dem var Rumman. Och Rumman, vad betyder Rumman för någonting? Granatäpple. Rumman. Och hon är mamma till Aisha och Abdurrahman. Aisha radiyallahu anha och Abdurrahman, som då är helsyskon. Abu Bakr hade också en annan fru som heter Qatila bint al-Uzza. Och Allah alam, de flesta säger att hon dog som icke-muslim. Eller kanske han var gift med henne tidigt i Mekka och hon blev inte muslim. Sen var han också gift med en kvinna som heter Asma bint Umays ibn Ma'd. Och hon blev också muslim. Och hon var från de som gjorde hijra till Habasha. Hon var tidigare gift med Ja'far ibn Abi Talib. Och hon fick flera barn som Abdullah och Muhammad och Aun. Och sen när Ja'far blev shahid så gifte hon sig med Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Och med Abu Bakr så fick hon också många barn, Muhammad. Och sen så dog Abu Bakr och då gifte hon sig med Ali radiyallahu anhu, som hon fick sonen Yahya med och Aun. Och det här är också intressant att den här kvinnan Asma bint Umays var gift med tre av sahaba som blev lovade paradiset. Abu Bakr, Ali och Ja'far. Alla blev lovade paradiset. Abu Bakr var också gift med en kvinna som heter Habiba bint Kharija. Ja. Och hon blev också muslim. Och hon är mamma till Kalthum. Abu Bakr var också gift med Bakr. Aisha sa att Abu Bakr gifte sig med en kvinna som heter Bakr. Och när Abu Bakr gjorde hijra så skilde han sig från henne. Abu Bakr, som vi nämnde, hade också många barn. Abu Bakrs kändaste barn är ju Aisha radiyallahu anha, som var profetens älskade fru alayhi salatu wassalam radiyallahu anha. Han fick också Asma bint Abu Bakr, som då var bror till Abdullah ibn Abi Bakr. Han fick också Abdullah, en son som heter Abdullahi som blev muslim tidigt. Abdurrahman som då var bror till Aisha också. Muhammad ibn Abi Bakr. Kalthum. Och sen fick han också många, många kända barnbarn som till exempel Abdullah ibn Zubayr, Urwa ibn Zubayr, Mundir ibn Zubayr. Många av de här stora barnen som sen blev från islams stora ulema. Så mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala, inte bara att han gjorde Abu Bakr till den bästa av sahaba, utan han gav också mycket baraka i hans familj. De blev från de bästa av sahaba också. Vi talade förra lektionen om hur Abu Bakr radiyallahu anhu blev khalifa. Och vi nämnde många bevis på att han var den mannen som var mest berättigad till att få makten efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Då han är den bästa av sahaba. Och den bästa av människor som levt på jorden efter Allahs profeter och sändebud. Det finns ingen människa som har nått nivån av Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Och det råder inget tvivel i den muslimska umman att Abu Bakr är den rätta khalifan efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endast folket av bid'a som har avvikelser i sina hjärtan har någonting i sitt hjärta emot Abu Bakr styre radiyallahu anhu. När Abu Bakr radiyallahu anhu fick makten så talade han till folket. Och han sa många, många fina saker. Till exempel de nämner här att när profeten dog alaihissalam så ställde sig Abu Bakr upp och predikade och talade till folket. Och han sa att profeten alaihissalam stod på denna plats där jag har stått. Och så grät Abu Bakr. Och sen så sa han alaikum bisidq. Jag beordrar er med ärlighet. فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. Jag beordrar er med ärlighet. För ärlighet är fromhet. Och fromhet och ärlighet är i paradiset. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ. Och jag varnar er från att ljuga. För att ljuga är synd. Och lögn och synd är i helvetet. وَاسْأَلُ اللَّهَ الْمُعَافَى فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَةِ. Och ni ska be Allah om al-afia, om att skonas från ondska. För ingen människa har fått någonting bättre efter övertygelse, alltså tro, än att Allah har gett honom al-afia. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Och ni ska inte avundas varandra. Ni ska inte hata varandra. Ni ska inte bryta kontakten med varandra. Ni ska inte vända varandra ryggen. Utan ni ska vara Allahs tjänare och bröder. Mashallah, mycket vackert tal. Och det här finns i Ibn Majah. Här beordrade Abu Bakr radiyallahu anhu och folket med ärlighet. Och han varnade dem för lugn. Och det här har nämnts i en hadith där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa samma sak. Att jag beordrar er med ärlighet. För ärlighet leder till birr, till fromhet, och fromhet leder till paradiset. Och en person fortsätter att vara ärlig och tala sanning tills det att Allah kommer att skriva honom som en siddiq, som en sanningsenlig person. Och jag varnar er för att ljuga, för lögn leder till synd, och synd leder till elden. Och en person fortsätter att ljuga och är mån om att ljuga tills det att Allah skriver ner honom som en lugnare. Så ärlighet är en egenskap som alla muslimer ska ha. En muslim ljuger inte. Att ljuga är en hycklares egenskap. Eller hur? Khisalul munafiq, thalatha, och arba. Hycklaren har fyra egenskaper. Och en av dem är, då han talar så ljuger han. En muslim talar sanning, även om den är emot honom. Och sen beordrade Abu Bakr folket att be Allah om al-afia. Och det här finner vi också ofta i många av profetens hadithir alaihissalam. Att han sa, be Allah om hans afia. Han brukade be Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Och Allah, jag ber dig om al-afia, att skonas i detta liv och i nästa liv. Att skonas i religionen, skonas i sin hälsa, skonas med sin familj. Att inte drabbas med någon motgång i dessa. Så det är en viktig dua som man ska säga. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Och det är en av de sakerna som man ber om på morgonen och på kvällen. Och sen så beordrade också Abu Bakr muslimerna med egenskaper som leder till brödraskap. Att inte avundas varandra, inte hata varandra, inte bojkotta varandra, svika varandra, utan att vara bröder, att ställa upp för varandra, att hålla ihop. Och det här finns ju också med i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. De nämner också att Abu Bakr radiyallahu anhu gav ett annat tal. Där ställde han sig och talade till folket. Och så sa han: människor, ni läser den här versen men ni tolkar den fel. Ja, alaikum anfusukum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Bryr er om er själva. Ni kommer inte skadas av dem som går vilse. Om ni är vägledda så kommer ni inte ta skada av dem som går vilse. I den här versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala alaikum anfusakum. Yani, ta hand om er själva, bry er om er själva. Och de som har gått vilse och inte följer den rätta vägen kommer inte skada er. Så vissa människor förstod den här versen att typ islam går ut på att bry sig om sig själv och man lägger sig inte i andras angelägenheter. Det vill säga man påbjuder inte det goda och man förbjuder inte det onda. Utan alla lever sitt eget liv. Och då sa han, nej, det här är fel förståelse av versen. Jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: om människorna ser folk göra fel, förtryck och inte hindra dem, så kommer Allah kanske att straffa allihopa. När vi ser folk synda och folk göra orätt och vi inte stoppar dem och vi inte säger åt dem, kanske kommer Allah att straffa oss allihopa. Och han sa en annan gång: det finns inget folk som syndar och de andra kan ändra på dessa synder men inte gör det, förutom att Allah kanske kommer att omfatta dem med ett straff från honom. Och en annan gång sa han: och det finns inget folk som syndar och de är minoritet, de är mindre än de som lyder Allah, och sen ändrar de inte på detta fel förutom att Allah kommer att omfatta alla med ett straff från honom. Så man förstår av de här verserna, ett, och de här uttalandena, att en muslim ska ändra på det som är fel. Så som profeten Muhammad a.s. han sa: den av er som ser någonting fel ska ändra på det. Med vad? Med handen. Kan han inte med tungan? Kan han inte med hjärtat? Och det är den svagaste formen av iman. Och det här åligger alla muslimer. När du ser någonting haram, du måste hata det med hjärtat och ta avstånd från det med hjärtat. Har du möjligheten, har du kunskap, tillrättavisa personen, ge personen råd med din kunskap. Och har du makt, auktoritet, så måste du hindra det här felet med din makt, med dina händer, och stoppa det. Men Abu Bakr nämnde här några kriterier. Han sa: om vi inte gör det här kommer Allah att straffa oss allihopa. De som är bra och de som är dåliga. För de som är bra håller tyst om det som är fel. Och ändrar inte på det som är fel, vilket också är en synd i sig själv. Men han nämnde vissa undantag. Och det är att de kan ändra på det som är fel. Och att de är mera än de som gör fel. Och de här kriterierna är ganska viktiga. För om en person ska gå ut och ändra på allt fel han ser här, det går inte, eller hur? Och de som följer sanningen och följer det som är rätt och inte syndar, de är minoritet. Så personen som inte kan ändra på allt fel han ser får ingen synd på sig. Men har man möjligheten, då ska man försöka ändra med de här tre alternativen som vi nämnde. För annars kommer Allah att straffa allihopa. Taib, ett tilltal. Och det kanske är från de viktigaste av talen som Abu Bakr gav efter det att han fick makten. Det var då profeten a.s. hade gått bort. Så ställde sig Abu Bakr, eller ställde sig Omar först och talade till folket bredvid Abu Bakr. Och sen talade Abu Bakr: فحمد الله واثنى عليه بالذي هو اهله. Han började med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala och upphöja honom med det som han förtjänar. Och sen så sa han: amma ba'd ayyuha an-nas. För att fortsätta: människor. فَإِنِّي قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخِيَارِكُمْ. Jag har fått makten över er trots att jag inte är den bästa av er. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَعِنُونِي. Om jag gör det som är bra så stöd mig. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي. Men om jag gör fel så rätta till mig. الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكِذِبُ خِيَانَةٌ. Att tala sanning är ärlighet, pålitlighet, och att ljuga är ett svek och ett bedrag. وَضَعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْشَاءَ اللَّهُ. Och så sa han att de svaga av er är starka hos mig, alltså de är folk med status hos mig, tills det att de har fått sin rättighet, inshallah. Och de starka hos er är svaga hos mig, tills det att jag har tagit deras skyldigheter och gett dem till dem, alltså behövande. Och så sa han att det finns inget folk som lämnar al-jihad fi sabilillah förutom att Allah kommer att straffa dem med förnedring. Och det finns inget folk där al-fahisha, alltså zina och liknande synder sprids bland folket förutom att Allah kommer att straffa dem allihopa. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasuluh. Lyd mig så länge jag lyder Allah och hans profet. Och om jag är olydig mot Allah och hans profet så ska ni inte lyda mig. Och sen så sa han till folket, ställ er upp och be irhamukumullah. Och Ibn Kathir säger att den här är autentisk i hans bidaya wa nihaya. Så här sa Abu Bakr många viktiga saker. Han sa, jag har fått makten över er trots att jag inte är den bästa av er. Och det här sa Abu Bakr av ödmjukhet. Han var den bästa. Men han sa det utav ödmjukhet. Och så sa han, om jag gör det som är rätt, alltså om jag lyder Allah, om jag gör det som är rätt så ska ni stödja mig i det som är bra. Men om jag gör något som är fel så ska ni tillrättavisa mig. Och den här meningen är ganska viktig, eller den är väldigt viktig. Vissa idag som försöker att hitta bevis för att göra uppror och demonstrationer och revolter, vilket inte har någon grund i islam, man får inte göra det mot muslimska makthavare, de försöker fiska och hitta någon slags bevis. Alltså vi har ju typ nästan 100 hadither som säger att det är haram att göra uppror. Man måste lyda makthavaren så länge han är muslim. Inte det som är haram, men man gör inte uppror mot honom eller revolter. Klara och tydliga hadither. Så de, till exempel de som vill kalla folk till uppror och sånt, försöker använda det här som bevis. Och de säger, Abu Bakr sa, om jag gör någonting fel så ska ni göra uppror mot mig. Sa han så? Ja? Sa han, ni ska göra uppror mot mig? Sa han så? Han sa, ni ska tillrättavisa mig. Och det här säger vi också. Om den muslimska makthavaren gör någonting fel så ska man, om man har möjligheten, tillrättavisa honom. Och det här har profeten Muhammed sagt, alaihissalam. Han sa, den av er som ser makthavaren göra någonting fel ska ta honom i handen och ge honom råd. Inte offentligt, utan ta honom råd och gå iväg privat och ge honom det här rådet. Om han accepterar, så alhamdulillah. Och om han inte accepterar, så har du gjort ditt. Så man ska ge honom råd och tillrättavisa honom. Men det står inte uppror och döda och demonstrationer, utan tillrättavisa, alltså ge mig råd. Och så nämnde Abu Bakr att han, de bästa av människor, de högsta av människor hos honom är de svaga i samhället, de utsatta. Och de svagaste av människor hos honom är de rika och mäktiga. Och det här är också någonting som profeten Muhammed alaihissalam också betonade. Där han sa i en mycket fin hadith, وَهَلْ تُنْسَرُونَ إِلَّا بِضَعَفَائِكُمْ. Att det är ingenting annat än med de svaga, alltså i samhället, som Allah ger er seger. Allah ger muslimerna seger på grund av de svaga, de förtryckta, de hungriga, de behövande. Det är deras dua som lättare besvaras av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är de som Allah subhanahu wa ta'ala hjälper mer än de rika. Och så sa han också här att det finns inget folk som lämnar al-jihad fi sabilillah förutom att Allah kommer att straffa dem med förnedring. Och det här är också någonting som profeten Muhammed a.s. har betonat i hadith Abdullah bin Umar i Abi Dawud. Där han sa, إذا تبايعتم بالعينة, då ni sysslar med en form av ränta och ni håller fast vid kosvansen, varaditum bizarr, och ni nöjer er med jordbruk, alltså ni sysslar bara med dunya och haram saker och ni lämnar el jihad fi sabilillah, så kommer Allah att straffa er med straff från honom, med förnedring, och den kommer vara kvar tills det att ni går tillbaka till religionen. Och den här hadithen är autentisk. Så här nämnde profeten alaihissalam att ni vill syssla med haram och bara syssla med dunya och vi lämnar al-jihad fi sabilillah, Allah kommer att förnedra muslimerna. Vad ska vi då säga om muslimer som har lämnat tawhid? Som har fallit in i fel i tawhid. Muslimer som har lämnat salah, som har lämnat zakat, som har lämnat siyam och hajj, som är viktigare än jihad för individen. Ska Allah inte straffa dem med förnedring? Jo. Och det här är en generell princip som Allah nämner, och det nämns i hadither och det nämns i ulema, att en människa förnedras med synder. En människa äras i att följa uppenbarelsen. Ju mer du följer profeten Muhammad a.s. i hans tro, i hans tal, i hans handlingar, ju mer ärad kommer du att vara. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Allah säger att vi har höjt dig i nivåer. Och Ibn Taymiyyah säger samma sak gäller de troende som följer profeten Muhammad s.a.w. Ju mer du följer honom, ju mer kommer Allah att höja dig i status. Ja? Men ju mer man går emot profeten Muhammad s.a.w. och det han har kommit med, ju mer kommer Allah att förnedra människan. Och vad är beviset på det? إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ. Att personen som gjorde narr av profeten Muhammad s.a.w. inte ville tro på honom, Allah säger att det är hans angelägenhet som kommer vara avklippt. Ingen kommer bry sig om honom. Han kommer vara förnedrad. Och det finns många, många andra bevis på detta. Så vill muslimerna ha ära, det handlar om att gå tillbaka till islam. Att tillrättavisa sig själv, sin familj, samhället. Att upprätthålla islam, att försvara islam och sprida islam också med jihad fi sabilillah. Och jihad är någonting vackert i islam, men någonting som idag har smutsats ner av folk som gör saker som är oislamiska, som inte hör hemma i islam, dödar oskyldiga, slaktar muslimer och säger att det är jihad fi sabilillah och ger en dålig bild av islam. La, det här tar vi avstånd ifrån. Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad s.a.w. strid mot folket tills det inte finns någon fitna. Syftet med jihad var att sprida rättvisa, att sprida Allahs ljus, att sprida tawhid på jorden, att ta folk ut från mörkret in till ljuset av islam. Ta folk ut från orättvisan av allting annat än islam, alla andra ideologier, till rättvisan av islam. Det här är jihad. Jihad går inte ut på att döda kuffar. Det är inte syftet. Utan syftet är att rädda folk, att upprätthålla rättvisan, att försvara muslimerna. Så det är någonting väldigt viktigt att känna till. Och så nämnde han också att om ett folk faller in i al-fahisha, så kommer Allah att straffa dem med ett straff som omfattar alla. Och det här har också nämnts i hadither. Att om folket sysslar med zina, zina blir vanligt, alltså otukt, och andra former av zina, så kommer Allah att straffa människorna. Och det nämndes i vissa hadither, Allah kommer straffa dem med sjukdomar som deras förfäder inte kände till. Är det här någonting vi kan säga idag? Finns det sjukdomar idag? Könssjukdomar som våra förfäder inte kände till. Finns det? Det finns. Så, och det kan bli ännu värre också. Allah al-musta'an. Och så sa han att ni ska lyda mig så länge jag lyder Allah och hans profet sallallahu alaihi wasallam. Och det här är också en grund. Att vi lyder våra makthavare i det som är lydna till Allah och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om de beordrar folket med olydnad, så får man inte lyda dem. Taib. Vi går nu vidare till att tala om några av de viktigaste saker som Abu Bakr radiyallahu anhu gjorde under hans styre. Hans styre var inte speciellt långt. Det var strax över 2 år. Men han hann uträtta väldigt mycket. Och vi kommer läsa lite sammanfattat från vad Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämner i hans bok Manhaj Sunnah. Från de egenskaper och förträffligheter som Abu Bakr utförde under hans styre. Han säger Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah att Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu tog över profeten Muhammeds position eller plats sallallahu alaihi wasallam, och han föll inte kort i någonting. Alltså han tog över makten efter profeten Muhammed alaihi wasallam, wa lam yukhillu bi shay, och han föll inte kort i någonting. Och det här, han säger också, så som Abu Bakr sa om sig själv. När han fick makten så sa han: inni lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bihi illa amiltu bihi inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azir. Wallah, är mycket fint uttalande. Abu Bakr radiyallahu anhu sa: jag kommer aldrig att lämna någonting som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har gjort. Aldrig kommer jag att lämna den här saken. Jag kommer att göra denna sak. Och jag är rädd att om jag inte gör det som profeten gjorde alaihi sallallahu alaihi wasallam, så kommer jag att gå vilse. Alltså varenda sak. Och därför säger de hittade inget fel. Läs Abu Bakr Sira, du hittar inte att han gjorde misstag, att han sa fel eller gjorde fel, utan han var mu'ayyad. Allah azza wa jall gav honom hjälp, muwaffaq. En av de saker som Abu Bakr radiyallahu anhu gjorde, en av hans förträffligheter, det var att han stärkte folket i Medina. När profeten dog alayhi sallallahu alaihi wasallam, så var det, som vi nämnde, den mörkaste dagen i mänsklighetens historia. Det var en dag som skakade om hela världen och fyllde folket i Medina med sorg, och de var i chocktillstånd. Och folket i Medina var i de som stridit för denna religion och blivit muslimer utav kärlek till religionen. Så ingen av folket i Medina lämnade islam när profeten dog alaihi wasallam. Men det fanns andra stammar från araberna som lämnade islam. För de kanske hade blivit muslim under svärdet eller på grund av världsliga saker. Så de lämnade islam, och det kommer vi berätta om sen. Men ingen i Medina lämnade islam. Men vad hände? Folket i Medina blev svaga. De blev svaga, och Ibn Taymiyyah säger också att de blev svaga och yani typ hade inte den här motivationen att göra jihad fi sabilillah. Tills det att Abu Bakr kom och stärkte dem. Tills det att Abu Bakr kom och stärkte dem. Och han säger här en väldigt fin sak: hatta thabbatahum Allahu wa qawwahum bi Abi Bakr. Tills det att Allah azza wa jalla stärkte dem och gjorde dem fasta med Abu Bakr. Alladhi ayyada Allahu bihi al-islam fi hayati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, den mannen som Allah yani gav seger till islamet, alltså med hjälp av den här mannen. وَحَفِذَهُ بِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ. Och han bevarade, yani Allah bevarade islam med Abu Bakr efter profetens bortgång sallallahu alaihi wasallam. Så må Allah belöna honom för det bästa han har gjort för islam och folket av islam. Och Anas ibn Malik sa att Abu Bakr gav oss en khutba, han gav oss ett tal. وَكُنَّ كَالثَّعَالِبْ فَمَا زَالَ يُشَجِّعُنَا حَتَّى سِرْنَا كَالْأُسُودِ. Han sa att Abu Bakr gav oss ett tal. När han började tala, då satt vi som små rävar, som små rävar. Alltså de hade förlorat den här motivationen och de var väldigt ledsna. Och han fortsatte att yani stärka oss och uppmuntra oss tills vi var som lejon. Vi fick tillbaka den här styrkan radiyallahu anhu. Och det nämns också en annan berättelse att yani de sa vi var, eller folket blev som vilsna lam i mörkret, som gått vilse i mörkret, tills det att Abu Bakr radiyallahu anhu stärkte folket. Mashallah. Och de nämner också, det är också en väldigt fin faida som ulema nämner. Vi talade om Abu Bakrs mod, eller hur, hans mod. Och de nämner här att mod, shuja'a, visar sig när personen yani är i till exempel lycka eller rädsla, fruktan och liknande tillstånd. Och Abu Bakr radiallahu anhu, han var fast. Den dagen profeten dog alaihissalatu wassalam, vad hände, vad sa vi? Umar radiallahu anhu sa, den som säger att profeten är död kommer jag straffa. Ja, eller hur? Ali var hemma, Uthman sa ingenting. Men Abu Bakr, han var fast. Som vanligt. Och de nämner att det här är bevis på hans mod, hans shuja, hans fasthet i religionen. Att det var den svåraste punkten i islam, han var som fastast. Och han stärkte folket, radiallahu anhu. Den andra viktiga saken som Abu Bakr gjorde efter det att profeten gått bort, alaihissalatu wassalam, det var att han stred mot dem som lämnade islam. Efter det att profeten dött, alaihissalatu wassalam, så fanns det många av de arabiska stammarna som lämnade islam. Och de började följa falska profeter som Al-Musaylima och andra falska profeter. Och vissa sa typ, varför ska vi följa en profet från Quraysh? Vi kan följa en profet från vår egen stam och så vidare. Och andra lämnade då islam och började gå tillbaka till att dyrka statyer. Och andra människor vägrade att betala zakat. Så Abu Bakr radiyallahu anhu beordrade sahaba och skickade ut arméer för att kriga mot dessa människor som lämnat islam. Och han beordrade dem att kalla folket tillbaka till islam. Och om de vägrade så skulle man då strida mot dem tills det att de kom tillbaka till religionen. Sen har vi också de som vägrade att betala zakat. De sa, vi är muslimer, men vi kommer inte att betala zakat. Och många lärda säger att de här lämnade inte islam. Som Imam Shafi'i. Utan de hade ta'wil. De hade något missförstånd. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ sadaqa. Ta från folket sadaqa. Det kommer att rena dem, att höja dem och be för dem. Så när profeten dött, alaihissalatu wassalam, så sa de här araberna att vi behöver inte betala sadaqa eller zakat till Abu Bakr eller någon annan. För Allah sa till profeten Muhammed s.a.w. att han ska ta sadaqa från oss, inte någon annan. Förstår ni? Och när profeten s.a.w. tog sadaqa från oss, han gav oss någonting i gengäld. Vad var det? Det renade oss, det upphöjde oss och han bad för oss. Abu Bakr gör inte de här sakerna för oss. Så vi behöver inte betala zakat för honom. Så de hade ta'wil. De hade något felförstånd i religionen. Missförstånd. De sa inte att det finns ingen zakat i islam. Zakat finns inte i Koranen. Då skulle de inte ens vara muslimer. Utan de sa att det finns zakat, men zakat behöver vi inte betala. Så Abu Bakr radiyallahu anhu, han sa att vi kommer att strida, eller tvinga dessa människor att betala zakat med våld. Alltså strida mot dem tills det att de betalar. Så Umar radiyallahu anhu blev förvånad. Och han sa, ja Abu Bakr, hur kan du strida mot ett folk som säger la ilaha illallah? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som vittnar om la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, den här personen, hans blod och hans egendom är haram. Förutom med islams rätt. Det är inte tillåtet att ta hans pengar eller blod, för han har sagt det shahada. Och då så sa Abu Bakr, wallahi, om han skulle vägra att betala ett sele, alltså någonting som man typ binder fast hästen med, som man brukade betala till profeten Muhammad, så kommer jag att strida mot dem tills det att de betalar. Jag kommer strida mot dem som skiljer på bönen och zakat. Och så sa han, zakat är från islams haq och från pengarnas haq. Så han förstod hadithen mycket bättre. Illa bihaqqiha, förutom med islams rätt. Och från islams rätt är att man betalar zakat. Så de här föll in under att vara yani ett folk som nekade att göra vissa saker av islam. Så han sa att jag ska strida mot dem tills det att de betalar. Och det gjorde han också. Tills det att de kom tillbaka. Abu Bakr skrev också brev till de som lämnat islam. Han skickade ut brev till alla de här stammarna och alla de här delarna på arabiska halvön och kallade folket tillbaka till islam. Och där, i det här brevet kortfattat, så nämnde han profeten Muhammeds dygd a.s. att Allah azza wa jall skickat honom som den sista budbäraren, som ett ljus för att ta människorna ut från mörkret in till ljuset. Och att den som tror på honom och följer honom är troende, och den som inte gör det är en icke-troende. Och han nämner att profeten Muhammed a.s. har dött, men det betyder inte att islam har dött. Och så skrev han samma sak som han sa den dagen profeten dog a.s. att den av er som dyrkar Muhammed, så ska han veta att Muhammed har dött. Men den av er som dyrkar Allah ska veta att Allah är den evigt levande som inte dör. Och så nämnde han också att ni har lämnat islam är ingenting annat än från shaitan. Det är shaitan som har lurat er till detta. Så kom tillbaka till religionen. En annan mycket viktig sak som Abu Bakr radiyallahu anhu gjorde under hans liv och strax efter profeten Muhammeds bortgång a.s. det var att han beordrade armén med Osama bin Zaid att rida ut till Sham och kriga. Profeten Muhammed a.s. när han blev sjuk sammanställde en armé med Osama ibn Zaid. Och han beordrade också Omar att vara med i den här armén. Och den här armén bestod av 3000 soldater. Och de skulle gå till ett ställe som heter Mu'ta nära Palestina och kriga. Och där hade Osamas far stupat tidigare. Profeten Osama hade skickat arméer och Osamas far hade stupat. Och hans far var Zaid bin Haritha. Och också Abu Ja'far och Ibn Rawaha hade stupat i det här kriget. Så profeten Osama förberedde den här armén med Osama bin Zaid. Och då 3000 soldater. Och att de skulle bege sig ut för att kriga. Och han gjorde dua för dem. Men Osama, han sa, ja Rasulullah, jag kan inte bege mig ut från Medina när du är frisk, när du är sjuk. Jag kan inte finna frid i mitt hjärta. Alltså jag kommer vara orolig. Så jag väntar tills du blir frisk. Och sen kommer vi inshallah att åka. Så han väntade några dagar. Tills det att profeten dog sallallahu alaihi wasallam. Så när profeten dött alaihi wasallam, så sa Abu Bakr till armén, iväg och kriga. Så som profeten sa, som beordrade er. Men då så sa folket, ja Abu Bakr, vi är svaga. Folk har lämnat islam på arabiska halvön. Ska vi åka och kriga i Palestina? Vi behöver den här armén till någonting annat. Vi behöver den för att försvara Medina och liknande saker. Och då så sa Abu Bakr radiyallahu anhu, wallahi, jag ska aldrig ta ner en fana som profeten har rest. Det går inte. Profeten har rest en fana av jihad. Jag kan inte ta ner den här fanan. Iväg. Och de red iväg. Och det här är enligt logik, det är ologiskt i det här tillståndet. Så de red iväg, de här 3000 soldaterna. Men subhanallah, hur mycket khair finns det inte i att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De sa att när den här armén red förbi de här araben stammarna som hade lämnat islam, de hade hört profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam dött och så vidare. Och så såg de den här armén som rider. Och de ska kriga mot de kristna i Palestina. Och de måste vara väldigt mäktiga. De måste vara starka. Islam måste vara lika starkt som förut. Låt oss bli muslimer igen. Och de gick tillbaka till islam. Subhanallah. Så det gav en totala moteffekten mot det man hade kunnat föreställa sig. Och armén var borta i 40-70 dagar. De vann. Och fick massa krigsbyten. Och kom tillbaka segerrika till Medina. Och sen så skickade han iväg den här armén. För att kriga mot de som lämnat islam. Tills det att de kom tillbaka till islam. Men han ändrade en sak i armén. Det var att han sa att Omar skulle stanna kvar. För att han behövde Omars stöd i att styra Medina och styra muslimerna. Abu Bakr skickade också iväg arméer senare. Efter det att folket kommit tillbaka till islam. så skickade han iväg arméer för att kriga mot Elfurs, mot persierna och mot Rom, mot de kristna. Han påbörjade det här kriget mot persierna och mot de kristna. Som sedan Omar och Uthman också fortsatte med på deras tid. En annan viktig sak som Abu Bakr gjorde radiallahu anhu under hans liv, det var att han sammanfattade eller sammanställde Koranen. Under profeten Muhammeds tid alaihissalam så kom ju Koranen ner stegvis under 23 år. Olika verser kom ner, olika surer kom ner. Och sahaba skrev ner det här på palmbark kan man säga, som liknar någon slags en tavla. Och skrev ner det på skinn och liknande saker. Och många av sahaba memorerade också hela Koranen utan till. Och det fanns typ inte mushaf som det finns idag, att Koranen är samlad från al-Fatiha till surat al-Nas, utan den var utspridd och folk kunde den utan till. Men under Abu Bakrs tid radiyallahu anhu, eller under profetens tid alayhi salam, så kom den här mannen Musaylim al-Kaddab, den här falska profeten i Yemen. Och han skickade iväg en armé dit, och många av dem som kunde Koranen utan till dog, de blev martyrer. Så, och sen dog också profeten Muhammad alayhi salam. Så Abu Bakr hämtade Umar och Zayd ibn Thabit, som var en av de kunnigaste av sahaba. Och Abu Bakr gav det här förslaget att många av de som kan Koranen utan till har dött. Och jag är rädd att om det fortsätter så här så kommer yani, Koranen inte bevaras. Vi måste skriva ner den. Och då så sa Zayd, yani, typ, hur kan vi göra någonting som profeten inte har gjort alayhi salam. Men Abu Bakr och Umar fortsatte övertala honom tills han förstod att det här var det rätta beslutet. Och då gick Zayd bin Thabit och samlade ihop allt han hittade hos sahaba, yani alla koranverser och allting, och sammanställde då mushaf från början till slut, och den skrevs ner. Och det här var också någonting som Uthman gjorde radiyallahu anhu senare under hans khilafa. Och Uthman skickade sen också iväg dessa masahif till olika ställen i den muslimska världen. Och en av de mycket viktiga saker som Abu Bakr också gjorde under sitt styre, det var att han utsåg Umar till hans efterträdare. När Abu Bakr radiyallahu anhu skulle dö, när han var på dödsbädden, så visste han själv att Umar var den bästa människan och den mest passande människan att leda muslimerna. Så han utsåg Umar att ta över efter honom, utan att fråga vad någon annan tycker. Utan shura. Ni vet, i islam det finns shura, att du rådfrågar folket av kunskap i religionen och i dunya. Men han gjorde inte det, för han visste att Umar var den bästa. Och det här är tillåtet i islam. Om en person är khalifa, så kan han säga efter mig ska den här mannen ta över. Det är inget fel med det. Och det spelar ingen roll om den här mannen sitter 50 år eller 100 år på stolen. I islam man behöver inte byta makthavare som man byter kläder eller bil. Utan, så länge han styr muslimerna så kallas. Han kan, någon annan, han kan överlåta matten till någon eller någonting sånt. Men i alla fall, Abu Bakr överlät då makten till Umar radiyallahu anhu. Alltså sa att Umar skulle ta över. Men det var vissa av sahaba som kom och ifrågasatte detta. Till exempel Talha. Han sa, vad ska du säga till din herre att du har satt den här stränga och hårda mannen att bestämma över oss? Eller Abu Bakr, Umar var känd för att vara hård. Eller han var mashallah stark på sanningen. Så han sa, vad ska du säga till din herre att du har satt den här hårda och stränga mannen att bestämma över oss? Och då så sa Abu Bakr radiyallahu anhu, Abillahi tukhawwifuni, ska du skrämma mig med Allah? Jag kommer att säga till Allah att jag gav makten till den bästa av människorna. Allas. Eller hur? Jag kommer säga till Allah att jag gav makten till den bästa av människor. Den mest passande människan att leda muslimerna. Och då så ångrade Talha det han hade sagt. Och Ibn Taymiyyah nämner också sen att När Umar fått makten så gjorde Allah Azza wa Jal honom också mjukare och mer barmhärtig. Så Allah Azza wa Jal yani fullbordade detta på bästa sätt. Och de nämner också här Ibn Taymiyyah att en väldigt smart sak som Abu Bakr gjorde, det var att han tog hjälp av den hårde, yani Umar radiyallahu anhu. Och från Umars förståelse av religionen var att han tog hjälp av de mjuka. Och han nämner att profeten Muhammad a.s. sändes med rättvisa i allting. Hans rättvisa var fullbordad. Han var den som var mjuk, som låg, och han var den som stred. Han var profeten av Rahma och han var profeten av strid. Profeten Muhammad s.a.w. var profeten av Rahma och profeten av Malhama, av strid. Och samma sak beskriver Allah de troende med. Ashidda'u ala al-kuffar, ruhama'u bainahum. De är hårda mot de icke-troende, alltså i krig. Och de är barmhärtiga sinsemellan. Så profeten s.a.w. hade de här två egenskaperna. Shiddatu hada wa linu hada. Han var både mjuk och hård på bästa och det mest passande av sätt. Och när profeten dog alaihissalam och Abu Bakr fick makten, så tog Abu Bakr hjälp av Umar radiyallahu anhu. Abu Bakr, som vi sa, han var mashallah barmhärtig och han var mjuk, och hans mjukhet fullbordades med hjälp av Umar radiyallahu anhu. Men Abu Bakr var också hård när han behövde vara hård. Som vi sa, när han var bestämd, när han skulle strida mot dem som lämnat islam, strida mot dem som inte betalade zakat, då var han mer fast än Umar radiyallahu anhu. Eller hur? Så alla kulli hal. Och sen när Abu Bakr dog radiyallahu anhu, så tog också Umar radiyallahu anhu hjälp av sahaba som hade mera mjukhet än honom. Som till exempel Ubaidah ibn Jarrah, Abi Ubaidah ibn Jarrah, Sa'd ibn Waqas och andra av sahaba. Ja. Och Abu Bakr radiyallahu anhu dog 2 år och 4 månader efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alltså år 13 hijri. Han dog år 13 hijri. Och de nämner att när Abu Bakr radiyallahu anhu låg på dödsbädden, så läste man poesi för honom, för att trösta honom. Aisha radiyallahu anha. Och så sa han till henne: säg istället: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد. Att dödens rus har kommit med sanning. Det här är det som de försöker att fly ifrån. Och då så sa folket: ja, Abu Bakr, ska vi inte hämta till dig en doktor? Och då så sa Abu Bakr: doktorn har redan kommit. Och han säger, eller nam, faqale nam, inni fa'alun lima urid. Jag gör det jag vill. Yani Allah Azza wa Jal är den som säger att han gör vad han vill. Yani Allah vet vad som kommer att hända med mig. Och Abu Bakr beordrade också, eller gav som testament, att hans fru Asma bint Umays skulle tvätta honom när han dött. Och det intressanta är att Abu Bakr radiyallahu anhu dog när han var 63 år gammal. Hur gammal var profeten Muhammad a.s. när han dog? Ha? 63. Och hur gammal var Umar när han dog? 63. Så alla tre dog vid 63 års ålder radiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr gav också som testament att han skulle begravas bredvid profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det här var också någonting som hände. Ni vet, när man gräver en grav i islam så finns det något som heter lahd. Du gräver inte bara rakt ner, utan du gräver också lite grann till vänster eller höger. Och där stoppar du in liket. Så att när du slänger ner jord, så slänger du inte det på liket. För vi har ingen kista i islam. utan du har bara det här vita tyget runt människan. Istället för att kroppen ska pressas sönder av all den jord som kommer på honom, så gräver man rakt ner och sen en liten liksom, vad kan man säga, lite in så där, så att kroppen kan ligga till höger eller vänster, och så lägger man stenar för och täcker det här liksom hålet, och sen så lägger man jord på. De säger att Abu Bakrs grav var så där ner, och sen det här liksom lilla inriktningen mot profetens grav sallallahu alaihi wasallam. Så han låg där ni otroligt nära profeten Muhammed alaihi wasallam. Finns också en fin dröm där Aisha radiallahu anha sa till Abu Bakr: jag såg tre månar falla ner i mitt hus, Aishas rum, ni vet al-hujurat. Hon sa: jag såg i den här drömmen tre stycken månar falla ner i mitt rum. Och då så sa Abu Bakr radiallahu anhu, som var en av de skickligaste i att tolka drömmar, han sa: ja Aisha, om din dröm är sann, så kommer de tre bästa människorna på jorden att begravas i ditt rum. Och när profeten dog alaihissalam och begravdes, så sa Abu Bakr: ja Aisha, det här är den bästa människan som lever på jorden. Eller det här är den första av de bästa på jorden. Och sen vem var de andra två? Abu Bakr och Omar. Han själv och Omar radiallahu anhum ajma'in. Det finns också en fin berättelse från Ali ibn Hussein, alltså profetens barnbarnbarn. De frågade honom: hur var Abu Bakr och Omars status hos profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Och vad gjorde han för någonting? Han pekade mot graven, thumma qala bi manzilatihima minhu as-sa'a. Han sa: deras status var som den är nu. Han pekade mot graven, alltså där låg Abu Bakr, Omar och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han sa: deras status när de levde, det var som nu, att de var tillsammans och de var nära och bredvid varandra radiyallahu anhum. Så det var kortfattat berättelsen om Abu Bakr radiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.